This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! På 10 poäng. Det är elementärt. Okej, ni har redan tagit det. Det kanske var lite för lätt när ni läste det i rubriken. Sherlock Holmes alltså. Jag läste novellen om honom som liten, men sen dess måste jag säga att Sherlock levde ett lite slumrande liv i min tillvaro. Tills jag blev helt fast i den här BBC-serien som kom för några år sedan med Benedict Cumberbatch och Martin Freeman. Jag heter Fritte Fritzson. Välkomna till Allt du velat veta.
Sherlock Holmes är en av den litterära världens mest långlivade karaktärer. Den skarpsynte detektiven dök för första gången upp i romanen En studie i rött 1887. Tillsammans med sin rumskamrat och medhjälpare Dr. Watson löste han mord och andra kriminalfall på ett sätt som ingen tidigare gjort i böckernas värld. Idag är Arthur Conan Doyles skapelse lika aktuell som den var när han föddes. Den som ska berätta för oss om Sherlock Holmes är Mattias Boström. Han arbetar på förlag och har själv gett ut ett flertal böcker, bland annat Från Holmes till Sherlock, som beskriver historien om hur karaktären utvecklats under 3 sekler. Mattias Boström är dessutom sherlockian med medlemskap i många av världens mest ansedda Sherlock Holmes-sällskap. Varsågoda, allt du vill att veta om Sherlock Holmes med Mattias Boström.
Då säger jag hej till Mattias Boström, välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Du är förlagsmänniska kan man säga. Du jobbar på Piratförlaget och författare kan man väl också kalla dig.
Ja, du kan fortsätta.
Ja, precis. Men framförallt så är du Sherlock Holmes-kännare och det är därför du är här. Du har skrivit en bok som heter Från Holmes till Sherlock. Om någon som lyssnar då på den här podden av någon anledning inte har någon aning om vem Sherlock Holmes är. Hur kan man berätta vem han är helt kort?
Man kan säga Sherlock Holmes är från början en litterär figur som uppfanns på 1880-talet av författaren Arthur Conan Doyle. Och Sherlock Holmes var den första riktigt slående detektiven inom litteraturen. Detektivberättelserna var hyfsat nya på den tiden och de handlade mest om att det var någon deckare som sprang i fatt bovarna på stan ungefär. Det var mycket action och de flesta bovarna fångade man av slumpen. Och Sherlock Holmes var liksom någonting helt nytt, för han använde hjärnan. Och på det sättet så kan man säga att Sherlock Holmes var den första superhjälten. För han hade ju en sorts superkraft. Och det var just hans hjärnkapacitet. Och han är samtidigt nästan den enda superhjälten som man kan bli själv. Alltså man skulle kunna träna sin hjärna så pass mycket att man kan bli en sådan som Sherlock Holmes var. Det kan man ju se på alla så här mentalister till exempel som använder sig just av Sherlock Holmes knep att se små, små detaljer. Jag läste om någon, en kille som är väldigt duktig på det här och man frågade honom, vad är det du tittar på? Är det liksom någonting i ansiktet, ögonen eller så? Nej, det första han tittar på är skorna. För de kan avslöja jättemycket om en människa. Speciellt om en människa liksom rent psykologiskt. Om man vill ta sig bort från en plats, om man är lite rädd, så vänder man skorna mot dörren. Jag vet inte hur jag har mina fötter vända just nu. Men... Nej.
Men däremot så såg jag att dina skor bar spår av en speciell typ av slask som bara återfinns på Bålsta pendeltågstation. Var det korrekt?
Nej, det var en otroligt bra iakttagelse. Värdig Sherlock Holmes.
Ja, alltså Conan Doyle, just det. Han, vad kan man säga om författaren, Sherlock Holmes författare? Vem var han? Var växte han upp någonstans?
Han var ursprungligen från Edinburgh och studerade till läkare för att i princip försörja sin familj. De var många syskon och pappan var tyvärr alkoholiserad och bodde på hem. Så att Conan Doyle fick liksom den bördan av att försörja familjen. Och han öppnade snart en egen läkarpraktik nere på engelska sydkusten i Portsmouth, eller rätt sagt en liten förstad som heter Southsea. Och det gick inte så bra. Det kom inte så himla mycket patienter, inte till att börja med. Så han ägnade sig åt det som han var egentligen allra bäst på, nämligen att sitta och skriva noveller för olika familjetidskrifter.
Men när då Arthur Conan Doyle letar efter sin huvudkaraktär då, så får han inspiration från sin ungdom eller sin studietid i Edinburgh.
Ja, det stämmer. Han hade haft en föreläsare som heter Joseph Bell. Och den här mannen, som var när han föreläste för Conan Doyle, så var han väl i 40-årsåldern ungefär. Och han var välkänd för alla studenterna för att hans fredagslektioner med studenterna när han skulle visa kirurgiska ingrepp och så vidare, men även hur man ställde diagnoser, de var nästan magiska, för att han hade en förmåga att ta in en patient, bara hastigt kasta en blick på patienten och sluta sig till en massa saker om personens geografiska ursprung, intressen, sociala välstånd eller icke och så vidare. Genom att titta på händer, fläckar på kläder, skorna, om det fanns några repor där eller något slask. Och många andra saker. Och i de flesta fallen hade han ju helt rätt. Men för honom var det inte så mycket att han ville styla, utan han hade upplevt att patienterna sa sällan liksom alla saker till honom när han frågade dem. Utan då hade han lärt sig att han tog reda på det ändå.
Mm. Alltså, ja, precis. Man fick ju läsa ut en del saker, så att säga, mellan raderna helt enkelt.
Ja, och Conan Doyle agerade som hans assistent under ett tag där. Och tog hand om patienterna när de kom dit innan de skickades in till Joseph Bell. Och de frågor som Conan Doyle ställde till patienterna, han fick aldrig ut lika mycket från patienterna som just Joseph Bell fick, bara genom att titta på dem.
Men då är vi ju framme vid Sherlock Holmes debut på den litterära och populärvetenskapliga scenen. Och det du sa innan om att man var tvungen att skriva en roman för att få ut sitt namn som författare, det är också det som Conan Doyle gör och skriver då en studie i rött, Study in Scarlet. Berätta om tillkomsten av den boken och hur det går för den.
Från början skulle den heta En trasslig härva, A Tangled Skein. Men han bytte namn till Study in Scarlet. Och det var just det han funderade på vad han skulle skriva för roman, och då hade han kommit på, jo men en detektivroman, och han började skriva ner lite anteckningar om detta, och han hade ett namn på detektiven han skulle ha, han skulle heta Sharon Ford Holmes, det kom ju senare att ändras, och den här Sharon Ford Holmes skulle dela lägenhet med en kamrat som var före detta militärläkare som skulle heta Ormond Sacker. Och jag är väldigt glad att det namnet kom att ändras, för att det hade inte alls klingat så väl med Sharon Ford Holmes och Ormond Sacker. För Watson, som det alltså var, som han fick heta sen, Dr. John H. Watson, ska ju vara den vanliga människan som läsaren kan helt och hållet känna igen sig i. Och det funkar liksom inte riktigt om personen heter Ormond Sacker. Men det var, Conan Doyle hade en förbläs för att hitta på konstiga namn under sin tidiga författarkarriär.
Var han den tidens galenskaparna Aftershave på det sättet?
Ja, men det finns många exempel på knasnamn.
Men när en studie rött kommer ut, blir det en succé eller?
Nej. Det blir en flopp. Den fick ingå i en liten jultidskrift som heter Beaton's Christmas Annual tillsammans med några andra litterära verk. Och visst, den där skriften sålde ju slut, men det var ju för att den var billig, och också för att dess pappret i den här skriften var så otroligt bra att elda med i brasan. Så därav så finns det tyvärr väldigt få exemplar kvar av den här första skriften med Sherlock Holmes. De exemplar som man kan liksom uppbåda, de går ju för miljoner.
Där skulle man ha varit.
Han hade tjänat 25 pund på det hela som en engångssumma. Det var det enda han någonsin fick för en studie rött. Han sålde alla rättigheterna för 25 pund.
Men han skriver ytterligare en roman, De fyra tecken. Är det den som kommer direkt efter?
Ja. Och han hade egentligen inte tänkt skriva någonting mer om Sherlock Holmes och inte ägna sig åt deckargenren heller. Utan han skulle skriva historiska romaner, för det var det som han brann för. Det hade han alltid älskat. Och det var det han ville bli känd som författare genom. Och han skrev ju också ett antal sådana under sin tidiga karriär där. Men så var det en amerikansk tidskriftsredaktör som var på besök i London för att starta upp en engelsk version av Lippincott's Monthly Magazine. Han ville ha tag på några unga talanger helt enkelt som han kunde vara säker på skulle skriva romaner för hans tidskrift. Så att han bjöd in två stycken unga män på middag på Langham Hotel i London. Och den ena var ju då Conan Doyle. Och det slutade med att Conan Doyle skrev Det fyras tecken. Han skrev det på 30 dagar. Det var ju en väldigt lyckad middag i övrigt för den andra författaren. Han hette Oscar Wilde och skrev Dorian Grays porträtt.
Det är, måste man ju säga att det är en bra samling av litterär talang. Kan man säga. Fascinerande. Men blev de vänner eller umgicks de någonting senare? Eller?
Jag ska inte påstå att de umgicks, men i de litterära kretsarna i London så stötte de ju på varandra då och då.
Men De fyras tecken då, går det bättre för Sherlock Holmes nu?
Ja, lite bättre tror jag. Men det var ju en berättelse primärt skriven för en amerikansk tidskrift. Och den kom ju visserligen ut också i England, men lite mer begränsat. Men fortfarande, det var ju inget snack. Liksom det var ingen snackis just om Sherlock Holmes. Utan han skrev vidare och nu hade han bestämt sig för att bli ögonläkare. Att specialisera sig som läkare, så han skulle åka till Wien. Han har fortfarande inte riktigt fattat att det är författare han ska bli.
Men vad är det som gör att han ändå tar det där klivet i den riktningen?
då har han varit i Wien och utbildat sig till läkare eller ögonläkare. Och medan han var där i Wien så kom han på faktiskt att han skulle skriva några korta historier om en och samma huvudperson. För det var ingen som hade gjort det förut till de här tidskrifterna. Utan antingen skrev man romaner som publicerades som följetonger. Eller så skrev man noveller om helt olika saker från gång till annan. Ingen hade använt sig av samma återkommande huvudperson. Och då tänkte han att ja, men jag har ju redan en sån person. Jag har ju Sherlock Holmes. Jag kan lika gärna skriva om honom. 6 stycken noveller skulle han skriva.
Och det är då han får kontakt med den här tidskriften Strand.
Ja, som var helt nystartad. Och det var ju tur för att ingen annan tidskrift i England ville ta så långa noveller som Conan Doyle skrev. Att de hade ett maximum på kanske 7000 orden och sånt där. Och Conan Doyle skrev ofta lite längre.
Men när han började publicera de här kortare då, novellen i The Strand, det är då succén tar sin början kan man
då
säga.
Då kommer den nästan omedelbart. Mm. Och strax innan det så hade också Conan Doyle fattat det här beslutet om att bli författare på heltid. Och det kom genom att när han då hade återvänt till London och skulle jobba som ögonläkare så hade han sin praktik på dagtid och sen jobbade han på ett sjukhus på eftermiddagarna och så hade han lite grann tid på kvällen att sitta och skriva. Och han hade ju tagit på sig att leverera 6 stycken noveller och han blev bara hans hälsa blev bara sämre och sämre. Till slut så insjuknade han rejält i influensa och han trodde i princip att han höll på att dö.
Mm.
För hans syster hade precis dött i motsvarande influensa. Och i den här värsta feberyran så bestämde han sig för att nej, jag lägger läkarkarriären på hyllan. Nu blir jag författare på heltid. Jag kan inte hålla på och göra båda två.
Han var utarbetad helt enkelt.
Ja. Ja. Gått in i väggen.
Precis. Ja. Innan man visste vad det var. Men nu börjar man liksom kunna skönja en så här succé. Och man börjar kunna se också att den här Sherlock Holmes-karaktären kanske kommer att bli långlivad. Exakt att han skulle bli så långlivad kanske man inte visste. Men om vi stannar upp lite grann då och pratar lite grann om Sherlock Holmes. Vad vet vi om karaktären Sherlock? Vad vet vi om hans bakgrund då?
Inte mycket. Man får under liksom de här Sherlock Holmes-berättelserna som kom att publiceras så får man små detaljer här och där. Plötsligt i en berättelse så får Watson reda på att Sherlock Holmes har en bror. Mycroft som är 7 år äldre.
Och han är någon slags officiell tjänsteman?
Ja, det framgår inte riktigt exakt vad han har för position. Men man förstår att han jobbar på något sätt för brittiska regeringen. Eller i själva verket så är han den brittiska regeringen. För att han är så smart. Han är ännu smartare än Sherlock Holmes. Men han är så lat så han orkar inte röra på sig. Men han är så smart så att så fort brittiska regeringen behöver fatta ett stort beslut som är kanske av internationell karaktär. Då frågar de honom hur ska vi göra?
Någon slags grå eminens.
Ja, hur ska vi göra? Och då tar han in alla liksom fakta och tänker vad kommer konsekvenserna bli? Han är som en schackspelare just som kan det. Tänka typ 17 drag i förväg.
Ja. Ja, fascinerande karaktär. Det finns ju många så här epitet eller det finns många grejer som man tänker på när man ser Sherlock Holmes framför sig. Det är pipan, det är den här deerstalkermössan, det är att han spelar fiol. Han har en väldigt fin fiol också.
Ja, en Stradivarius som han har köpt för 55 shillings. Ja. Ingenting.
Det var inte så mycket på den tiden.
Nej.
Han använder narkotika. Han både morfin och kokain, va? Eller lite olika.
Ja.
Men det där med att injicera... Alltså, hur förankrat var det i den här viktorianska samtiden?
Man hade börjat förstå att det inte var helt bra. Mm. Men det var ju bara att gå ner till närmaste apotek på gatan så kunde du införskaffa det.
Mm. Men på det sättet så är ju Sherlock en ganska mångbottnad och fascinerande person. Hade han varit tryggt förankrad i sitt sociala liv så hade kanske inte karaktären blivit lika spännande.
Nej, precis. Och mycket av det där... är nog en ren slump. Mm. Alltså, jag tror inte att Conan Doyle tänkte att nu ska jag göra en mångfacetterad karaktär. Utan när Conan Doyle skrev de här sakerna, han skrev bara på. Han hittade på väldigt mycket bara i stunden. Det var liksom inte så utfunderat i förväg.
Nej. Vilka litterära inspirationskällor hade Conan Doyle?
Ja, först och främst Edgar Allan Poe. Mm. Som ju är den som anses ha uppfunnit detektivhistorien med morden på Rue Morgue och så vidare. Och men även en fransk kriminalförfattare som heter Émile Gaboriau, som också hade skapat en detektiv.
Mm.
Och de här hade ju Conan Doyle läst, och sen hade han velat ta deras karaktärer som inspiration, men göra någonting som han själv ville ha. Och det som Conan Doyle ville göra, som han var helt först med, det var just en vetenskaplig detektiv som verkligen åkte ut till brottsplatserna, tittade på ledtrådar på ett helt annat sätt än vad som finns i Edgar Allan Poes berättelser. Det är verkligen brottsplatsundersökningar. Det är exakt vad CSI håller på med.
Men skulle du säga att han inspirerade, att karaktären Sherlock Holmes inspirerade det riktigt polisarbete?
Ja, det finns det rätt många observationer kring, att det var en domare i Sydafrika bland annat som uppmanade ortens poliser att läsa Sherlock Holmes, så man förstår liksom hur logiskt tänkande fungerar, hur man kan jobba sig framåt med ledtrådar och slutledningar.
Mm. Kan man säga någonting om Sherlock Holmes drivkraft? Drivs han av rättspatos, eller är det mer att han drivs av själva det spännande i spelet?
Jag tror inte han drivs av det spännande i spelet och inte av något rättspatos heller. Han vill bara aktivera sin egen hjärna.
Jag har fått för mig att Sherlock Holmes syn på rättssystemet är lite speciell. Att det inte alltid, alltså, det är inte alltid så att han är intresserad av att de ska hamna bakom lås och bom, beroende på vad de har gjort.
Nej, han har väl sitt eget sätt att skipa rättvisa och sitt egen syn på vad som är rättvisa.
Mm.
Vissa ganska tragiska människöden vill han inte sätta dit, för att de har blivit så straffade ändå genom saker de har genomlevt, så att han låter dem bara löpa.
Mm. Böckerna bygger också på den här speciella och starka vänskapen mellan Sherlock Holmes och Dr. Watson, som börjar med att de flyttar ihop i princip. Det känns också som en stark historia i historien.
Ja, och den där vänskapen är ju en av de stora vänskaperna inom litteraturen och inom populärkulturen, som ju på sätt och vis har legat i grund för många sådana här buddy films. Alltså två rätt så olika personer som måste lösa uppdrag tillsammans.
Mm. Men hur fungerar dynamiken i deras vänskaps- och arbetsrelation?
Den fungerar ju just tack vare att Dr. Watson är en god lyssnare och ett bra bollplank, helt enkelt. Sherlock Holmes blir en bättre människa av att Watson finns där i närheten.
Tilläggas kanske också ska göras att det är Dr. Watson som är berättaren i de allra flesta Sherlock Holmes-historierna.
Ja, det är ju bara några undantag i slutet på Conan Doyles författarkarriär där han skrev det ur ett annat perspektiv. Men det där var ju också egentligen den stora uppfinningen som Conan Doyle gjorde. Lika stort som att han skapade Sherlock Holmes var just att han skapade Dr. Watson som berättare. För det hade ingen använt sig av ett sånt perspektiv, utan man hade alltid berättat direkt om huvudpersonen och kunde även vara liksom ett jag-perspektiv på det hela.
Så det var antingen första person eller tredje person. Men det är någon slags meta-perspektiv kan man säga. För att visst är det så att Dr. Watson, att han publicerar historierna.
Ja, det här är hans publicerade historier.
Och Sherlock Holmes är ju medveten om att det finns historier om honom, så att säga. Men det här kan man ju säga, det här metagreppet är något helt nytt i litteraturhistorien, eller?
Absolut, och det där gör ju att berättelserna kan bli lite längre. För att Sherlock Holmes är ju så smart, så att hade det berättats ur hans eget perspektiv så hade han ju i princip löst det hela på första sidan. Eller i alla fall haft en väldigt tydlig misstanke om vem som hade gjort det. Men i och med att vi har Watson där, som vi även kan känna igen oss i själva, så finns det en dramaturgi i berättelserna. Där Sherlock Holmes inte berättar riktigt allting, för han vill inte berätta om sina misstankar förrän han har fått dem bekräftade.
Men det är ju rätt fascinerande att han då håller på det för att göra berättelsen i berättelsen mer spännande.
Han är ju också en person som gillar att ha publik.
Ja, han är posör kan man säga.
Ja, han är posör. Han tycker om att göra det lite mer dramatiskt. Han kan bjuda in en person som har förlorat ett viktigt dokument, bjuda honom på middag, och sen under det här välvda locket till tallriken, när han ska lyfta på det, så ligger dokumentet där.
Baker Street 221B. Hur kommer han fram till den adressen, Conan Doyle?
Han hittade på den. Conan Doyle visste väldigt lite om London.
Märks det, tycker du, i böckerna? Eller? Han tittade på kartor och sådär.
Ja, han har själv sagt det, att han använde bara en karta. Mm. Och sen han hade varit i London någon gång, men det var inte så att han hade någon detaljerad kunskap. Och när man läser berättelserna så ser man ju faktiskt att det enda han nämner i miljöbeskrivning, det är i princip gatunamn.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är vi då kommit så långt i historien att de här novellerna har börjat publiceras i Strand och börjar göra succé. Den första är en skandal i Böhmen, och sen så kommer de här novellerna, och han lyckas då efter att han har rekuperat sig från sin influensa, så lyckas han skriva klart de här sex första, ja, första kontraktet då. Men han är fortfarande inte han har inte bestämt sig om han ska fortsätta med Sherlock Holmes. Han är fortfarande väldigt i tvivel om den här karaktären.
Ja, han hade bara tänkt skriva sex stycken berättelser. Det var liksom hela grejen.
Och det är ju så att han funderar på att till och med ta död på Sherlock Holmes.
Ja, han skriver ett brev hem till sin mamma, för han har då fått i uppdrag från Strand Magazine att skriva sex stycken ytterligare berättelser, noveller. Och Och för detta så ville han då ha lite mer betalt, och det fick han. Mm. För att göra. Egentligen hade han velat slippa, men okej, han gjorde det ändå. Men han skrev till sin mamma att i den sista av de här ytterligare berättelserna, då tar han livet av Sherlock Holmes. För nu börjar den här detektiven ta alldeles för mycket tid och fokus från annat. Folk bara pratar om Sherlock Holmes med honom. Han vill ju liksom inte bli känd för det, utan han har ju andra saker som han vill ägna sig åt.
Okej, då har han skrivit 12.
Ja, han har skrivit 12. Ja,
och nu vill han ha ytterligare 12.
Ja.
Och då går han med på det också, helt enkelt.
Nej, han säger ju nej. Han vill ju inte skriva, men han säger nej på ett fint sätt. Han säger, ja, om ni betalar mig 1000 pund för de här 12 berättelserna, då kan jag göra det. Och 1000 pund för 12 noveller, det var ju mer än, det fanns liksom ingen annan författare i England som fick så mycket betalt. Mm. Så att han visste ju att de skulle säga nej.
Och det gjorde de inte.
Nej, de sa ju ja. Man ska ju tänka på att Strand Magazines upplaga hade ju ökat från kanske runt 300 000 upp till 500 000 exemplar. Så att de var ju mångt och mycket tack vare just Sherlock Holmes-berättelserna.
Och det var ju en sån här tidskrift som såldes då på de här järnvägskioskerna, ja, bland annat. Då. Mm.
Och lästes av främst medelklassen. Men Strand Magazine letade sig både neråt i socialklasserna och definitivt också uppåt.
Men det fanns ju... Det var så att det till och med letades in i kungahuset. Eller kanske inte just då, men Sherlock Holmes i alla fall.
Ja, då, det, den blivande kungen, alltså efter drottning Victoria, han var ju väldigt förtjust i Sherlock Holmes. Och det var ju som så att när Conan Doyle hade skrivit de här ytterligare 12 berättelserna, då bestämde han sig för att vad mamma än säger, så nu är jag så trött på Sherlock Holmes, så nu tar jag livet av honom. Och när han gjorde så och kastade Sherlock Holmes ut för ett vattenfall i Schweiz i armarna på professor James Moriarty.
Just det. Och det är någon slags hans protagonist. Moriarty dyker upp först i den berättelsen.
I den berättelsen. Ja. Han är uppfunnen bara för att ta död på Sherlock Holmes. Det är hans enda syfte.
Och han är ett exempel på en person som är lika intelligent som Sherlock Holmes, kan man säga. Han är då också samma...
Ja, alltså Conan Doyle var ju tvungen att uppfinna... För att på ett värdigt sätt ta livet av sin detektiv, så var han ju tvungen att uppfinna någon som var motsvarigheten fast inom förbrytarvärlden.
Och då är alltså Sherlock Holmes officiellt död, kan man säga.
Ja, och då kommer vi till att den blivande kungen var ju bestört.
Det börjar ju också så småningom komma mycket brev till Conan Doyle som... lite grann handlar om att folk tror att Sherlock Holmes är en verklig person.
Ja, allt mer och mer. Och det där kommer ju, om man flyttar sig ett antal år in i framtiden, när Conan Doyle till slut har bestämt sig för att återuppväcka Sherlock Holmes.
Men det händer lite saker däremellan också. Mm. Det är bland annat en amerikansk pjäs om Sherlock Holmes,
ja,
som sätts upp.
Precis, och det är väl nästan ett av skälen till att Sherlock Holmes sen återuppväcks. För att det är ju inte så att Sherlock Holmes glöms bort bara för att Conan Doyle har tagit död på honom, utan Sherlock Holmes har ju då liksom letat sig in i dåtidens populärkultur, och vi pratade då 1890-talet, och det är faktiskt Conan Doyle själv som kommer på att han ska skriva en pjäs om Sherlock Holmes, men den blir inget bra, så att han låter istället en amerikansk skådespelare och regissör ta hand om manuset och fullständigt liksom göra om det. Och den här mannen, han heter William Gillette och var en av de främsta i USA på teaterscenen. Han hade också ett helt nytt sätt att jobba med teaterföreställningar där man var mycket mer naturlig. Det var inte de här överdådiga gesterna och det här, grova sminket och så vidare och så vidare.
Men det här nya sättet att göra teater, men det blev populärt också.
Ja, och han skrev om den här pjäsen och döpte den väldigt kort och gott till Sherlock Holmes. Den fick premiär 1899 i USA och turnerade runt och gick väldigt bra. Det blev en enorm succé som han sen tog med sig till London. Och då blev det en enorm succé även där.
Mm. Men tror du att Conan Doyle känner att det finns mer att suga ut ur den här karaktären när han förstår vilken succé pjäsen är?
Ja, och dessutom så hade Conan Doyle då ett hus som behövde renoveras. Mm. Och han var ju inte dummare än att han insåg att nu när Sherlock Holmes är så het så ska jag kanske använda mig av den figuren igen, för då får jag lite mer betalt. Och det började egentligen med att han och en kompis till honom hade kommit på att de skulle skriva en historia tillsammans om en läskig hund ute på heden Dartmoor. Och det skulle inte alls vara någon Sherlock Holmes-berättelse, men sen insåg Conan Doyle att jo, men om jag lägger in Sherlock Holmes som huvudfigur här, då kommer dels berättelsen funka bättre, dels kommer jag få 3 gånger så mycket betalt.
Och då skriver han sin tredje roman om Sherlock Holmes, Baskervilles hund.
Mm,
men okej, men nu är han då tillbaka på spåret igen. Och har återupplivat då, eller rättare sagt, Baskervilles hund utspelar sig innan...
Ja, så att Sherlock Holmes är inte återbördad till livet, utan han är fortfarande död i vattenfallet där, utan den här utspelar sig innan. Men då är det återigen en sån här amerikansk tidskriftsredaktör, en annan, som hör av sig till Conan Doyle och frågar honom, kan han tänka sig att skriva, vad var det, 13 nya Sherlock Holmes-historier och få, ska se om jag kommer ihåg, $45,000 för det. Och förutsättningen var då att Sherlock Holmes måste återuppväckas. Och Conan Doyle, han funderade så pass mycket så att han skrev ett litet vykort tillbaka, och den där han skrev på det, låt gå för det.
Förklaringen är då att han har inte ramlat ner i det där vattenfallet, utan han har fastnat på en klippa och sats eller något sånt där.
Ja, det var bara Moriarty som föll ner, och Sherlock Holmes insåg ju att han hade fler fiender i London, så han klättrade uppåt längs klippan istället och flydde iväg och hamnade i Tibet hos Dalai Lama och under 3 år. Och Watson var kvar och vi trodde att Sherlock Holmes var död. Mm. Det var bara brodern Mycroft som visste att han var i livet.
Vilka romaner och noveller av Sherlock Holmes håller du högst?
Jag är väldigt förtjust i De fyras tecken. Jag tycker den... klart att jag gillar Baskervilles hund också, men De fyras tecken har alla de där roliga ingredienserna. Det är ett bra mysterium. Det är en skurk med träben. Bara en sån sak. Och han har en kompanjon som är en pygmé som skjuter giftpilar. Det har liksom exotiska indiska karaktärerna och händelseförloppen. Och det avslutas. Och det är en försvunnen skatt också som de jagar efter. Eller som det stod i en svensk felstavad förlagstext, en försvunnen katt.
Vilken historia höll Conan Doyle högst, vet du det?
Jag vet att Det spräckliga bandet var nog en av dem, novellen Spräckliga bandet. Och sen är det, han gjorde nämligen en lista, men jag kommer inte ihåg vilka som var riktigt överst. Det rödhårigas förening höll han nog högt också. Och den gillar jag väldigt mycket. Den är ju en sån absurd historia.
Tidigt kom det ju både Sherlock Holmes plagiat och det kom en hel del parodier på Sherlock Holmes karaktär. Vilket var ganska tacksamt, kan jag tänka mig. Tror du att det också bidrog till att spä på så myten om Sherlock Holmes och göra honom känd?
Ja, det var ju tack vare det nästan som han blev en del av den allmänna populärkulturen. Så i och med att den första parodin på Sherlock Holmes kom några månader efter att de första novellerna hade publicerats, och sen fortsatte det där att Sherlock Holmes var en så tacksam figur att parodiera. Grundtanken med Sherlock Holmes och hans slutledningsförmåga och observationsförmåga, den var så tacksam att göra humor av. Så det var väldigt mycket det man gjorde på 1890-talet. Men sen var det ju andra författare som helt enkelt norpade figuren Sherlock Holmes och ibland bara norpade namnet Sherlock Holmes och använde det till en helt annan typ av detektiver. Mm.
Hur länge skriver Conan Doyle Sherlock Holmes historia?
Fram till 1927. Han hade börjat då 1887, så han höll på i 40 år och skrev om Sherlock Holmes. Och mot slutet, så, eller under de två sista decennierna, så skrev han kanske bara en eller två noveller om året. Och under sitt sista decennium så gjorde han det ju mest för att dra in pengar till sin nya mission. Han blev ju starkt troende spiritist under sitt sista decennium och blev affischnamnet för spiritismen i hela världen. Han åkte ut på stora turnéer ut i USA och Australien och gud vet var. Och även här, hit till Stockholm också.
Ja, spännande. Men hade han under slutet av sin skrivperiod, hade han på något sätt förlikat sig med att det var Sherlock Holmes han var berömd för? Och så vidare?
Ja, och det förlikade han sig nog med ganska tidigt. Han försökte ju göra ett, liksom komma undan Sherlock Holmes där i mitten på 1890-talet, men det var ju det som gav honom pengar. Så han hade ett väldigt tudelat förhållande till Sherlock Holmes.
Det finns ju många kända uttolkningar av Sherlock Holmes för film och tv. Jag tänkte att vi kunde prata lite grann om hur han har gestaltats som karaktär. Basil Rathbone var en tidig så här gestalt i brittisk...
Ja, eller amerikansk.
Ja, just det. Det
är Hollywoodfilmer.
Ah, okay, ja.
Och det är ju... De flesta av Basil Rathbone-filmerna, där Basil Rathbone spelade Sherlock Holmes och Nigel Bruce spelade Dr. Watson, en ganska fånig Dr. Watson.
A shabby trick, which I'll not forget.
Ah, but a very necessary trick. If I'd come down here with you and Sir Henry, every movement of mine would have been watched. While in this way, only you and Sir Henry have been watched, and I've been free to work.
That's all very well, but making a fool of me...
Sit down, Watson, do sit down.
Lite småkorkad, men som passade dåtiden. Det här var ju filmer som spelades in i princip under andra världskriget. Och man behövde den typen av underhållning. Och det var ju lite, det var lite B-rullar.
Men skulle du säga att var de på något sätt påverkade av kriget? Eller fanns det några sådana referenser? Eller?
Absolut, de var väldigt påverkade av kriget. De två första filmerna, de spelades in av ett annat filmbolag. Och det var ju då Baskervilles hund som var den ena, och det var första gången man spelade in en Sherlock Holmes-film i viktoriansk miljö, för att fram till dess hade man uppdaterat allting så att Sherlock Holmes rörde sig alltid i samtida miljö med bilar och så vidare.
Ja, just det.
Men i den filmen från 1939 så var man tillbaka i den viktorianska miljön. Men sen när de flyttade över till ett annat filmbolag som fortsatte göra en lång rad ytterligare 12 Sherlock Holmes-filmer, då flyttade man in Sherlock Holmes i samtiden igen. Och då slogs han mot nazisterna i de första filmerna. Och varför han gjorde det, det var ju helt enkelt för att amerikanska krigsinformationsministeriet hade ju gått ut med ett brev till alla filmbolagen att om ni kan få in kriget eller på något sätt i era filmer, så gör det, för att det hjälper liksom andan här i landet. Så det var ju Abbott och Costello och liksom alla möjliga som sattes in i krigssammanhang.
Och det återkopplar ju också till en händelse som inträffar då under första världskriget, när Conan Doyle medverkar i någon typ av propagandabyrå i England, är det inte så? Eller
ja,
i Storbritannien.
Och det där var ju, det där har ju inte blivit känt förrän långt senare, att engelska krigsinformationen där, de sammankallade ju i princip alla de stora författarna i landet och bad dem att i hemlighet börja skriva olika pamfletter och så vidare som stöttade Englands sak i kriget på något sätt. Och det här skulle inte vända sig så mycket till engelsmännen, utan det här skulle ju i första hand spridas vidare till amerikaner och så vidare, så att, som skulle liksom göra gemensam sak då med England.
Mm. Men okej, om de här Basil Rathbone-filmerna är lite sådär, vad ska man säga, dussinrullar, så det finns ju en annan då serie som kom med Jeremy Brett, som kom, och den var brittisk, eller hur?
Ja, den var brittisk.
Granada producerad.
Den serien var ju så perfekt in i minsta detalj. De, man kan tycka vad man vill om Jeremy Bretts spel som Sherlock Holmes. Han går ju verkligen över gränsen för hur man kan uttolka Sherlock Holmes-figuren. Och hoppar i soffor och gör alla möjliga konstiga maniska saker.
You? Who are you? My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don't know.
Men han var ju med i en serie som där just själva produktionen med alla produktionsdetaljer, alla miljöer och så där, var ju gjort in i minsta detalj, exakt så som man skulle få en känsla av viktoriansk tid. Jag själv älskade ju Jeremy Brett i rollen som Sherlock Holmes, men jag vet ju andra som kanske inte.
Sen många år senare så gjorde Guy Ritchie en typisk Guy Ritchie-film då också. Ja. En sån där lite action-komedi med Robert Downey Jr. i huvudrollen.
Precis. Och det var ju den första riktigt stora Hollywood-satsningen i modern tid. Man får gå tillbaka till liksom 70-talet sen det var, Hollywood var liksom inblandad senast. Och det blev ju en jättestor succé med Robert Downey Jr. den första filmen och även den andra. Och den spelade ju in väldigt mycket pengar. Och man visade att det går att göra Sherlock Holmes på ett annat sätt. Och enligt mitt tycke så får man ju göra detta. Det var ju många recensenter som undrade, nu måste du liksom Sherlockianerna skrika av fasa här när man gör Sherlock Holmes till en slags kämpe som står där med slåss med knogarna och så vidare. Men allt det där finns ju i Conan Doyles berättelser. Det är bara det att man får aldrig riktigt se det. Nej. Vi vet att enligt berättelserna att Sherlock Holmes var amatörmästare i boxning.
Ja. Sen har de då, måste vi prata om de här BBC-serien också, Sherlock, ja, med Benedict Cumberbatch i huvudrollen. För mig, så jag tycker att han personifierar den Sherlock Holmes jag känner på något sätt. Jag tycker att han gör en fantastisk rolltolkning. Men bland Holmesianerna, har ni samma uppfattning där, eller?
Ja, det skulle jag vilja påstå, att man får en väldigt förståelse för Sherlock Holmes som människa genom att se på Benedict Cumberbatch som Sherlock Holmes.
Mycroft, I don't do a lot of his clients. I'm used to mystery at one end of my cases. Both ends is too much work. Good morning.
Det är en väldigt smart berättad serie som rör sig på olika plan. Dels är det ju smarta intriger och smart tv-underhållning. Men den går ju väldigt på djupet när det gäller just vänskapen mellan Sherlock Holmes och Dr. Watson.
Hur mycket blinkar den här serien med böckerna och novellerna?
Oerhört mycket. När det går såna här säsonger på tv, de har ju visat 3 säsonger plus ett specialavsnitt, och det är ju varje säsong har 3 avsnitt, så det är inte så enormt många avsnitt ännu, men varje gång det visas ett avsnitt så brukar jag sitta och live-twittra eller expert-twittra alla referenser. Och under de första säsongerna då fanns det ett annat tak på Twitter som jag visserligen inte kände till från början, men jag twittrade så många referenser så jag blev ju avstängd från Twitter tillfället.
Men apropå det här med vänskapen mellan Sherlock och Dr. Watson, alltså det finns ju, när det gäller Tintin och Haddock så dyker alltid de här, så här homosexuella så att säga, associationerna. Det är liksom en värld befolkad av väldigt mycket män, eller i alla fall homosociala relationer. Finns det några diskussioner kring det?
Om det finns?
Ja. Ja.
Jo, det finns det ju. Ja. Och det har det funnits länge. Jag vet inte, jag tror i alla fall man kan hitta de första sådana diskussionerna bakåt mot 60-70-talet någonstans. Men definitivt, jag menar, under 70-talet gjordes det ju en del gay-porr-filmer också med Sherlock Holmes. Men inte för
låt mig gissa, med Dr. Watson.
Ja, just det. Och tyvärr har jag dem inte i min samling, men jag vet att de existerar. Mm. Men i alla fall, den här nya BBC-serien har ju dock liksom gjort att den frågan kommit ännu mer i fokus. Inte minst genom all fanfiction som skrivs med den serien som utgångspunkt. Och hela tiden genom den serien så blinkar de ju mot att det kanske finns ett liksom homosexuellt förhållande mellan Holmes och Watson. Men ja, men det är ju inte så i serien, men det finns hela tiden de små blinkningarna.
Jag tänkte vi skulle komma in på det här lite med den här subkulturen då, som Sherlock Holmes kännare eller Sherlock Holmes aficionados. Mm. Med Holmesianer, Sherlockianer. Kan man säga någonting om den här subkulturen? När det påminner lite grann om Trekkies eller Star Wars-fans på något sätt. Men är det den första?
Ja, det här är ju den första. Ja, det är ju den första subkulturen. Den startades ju på allvar på 1930-talet i New York faktiskt. Så var det ett antal ganska litterära herrar, litteraturredaktörer och så på olika tidningar, som träffades och hade olika klubbar gemensamt, lunchklubbar. Och så blev det bara att en gång så uppstod det att Sherlock Holmes blev liksom temat för en sån lunchklubb, lite av en slump, men det hängde sig kvar och man började ha lite små tävlingar att om man nämnde ett citat ur en Sherlock Holmes berättelse för någon annan, så om inte den personen kunde spåra var det citatet var hämtat ifrån, så fick den bjuda på nästa drink.
Ja. Var det som blev Baker Street Regulars?
Ja.
Och den sammanslutningen finns fortfarande?
Absolut, ja. I högsta välmåga.
Och så finns något som heter Sherlock Holmes Society of London också.
Precis, och skillnaden där, Baker Street Regulars, där kan man bara bli invald och de väljer in mellan 5 och 10 personer om året. Och det är ungefär så många som också avlider, så att det hålls ganska konstant kring 300 medlemmar. Och däremot Sherlock Holmes Society of London, där kan man anmäla sig och vara medlem vem som helst. Och de har väl 1000-tal medlemmar, tror jag. Och även i Japan tror jag har det allra största Sherlock Holmes-sällskapet.
Jag tänker mig att det är en ganska manlig värld, är det så?
Det var kanske en manlig värld från början, men i Sverige har det alltid varit både män och kvinnor. Men nu på senare år så har ju den kvinnliga dominansen blivit väldigt stor. Mm. Och speciellt tack vare BBC Sherlock som drar in väldigt många unga kvinnor i det här. Och BBC Sherlock skapar på något sätt, i och med att det är så lång tid mellan säsongerna, så skapas det ett sug att liksom ta till sig Sherlock Holmes i andra former mellan säsongerna. Och då finns det ju väldigt mycket annan Sherlock Holmes att ta itu med. Dels originalberättelserna, men även att titta tillbaka på Jeremy Brett-serien eller söka sig andra vägar eller läsa alla dessa pastischer som kommer ut. Alltså nyskrivna romaner av andra författare som skriver om Sherlock Holmes.
Nästa år är det, om jag har räknat rätt, 130-årsjubileum.
Ja, men det är det.
Ja. Så hur ska du fira det?
Jag funderar på vad jag gjorde vid 125-årsjubileet. Det stora jubileet var ju 100-årsjubileet 1987. Det var ju också det året jag blev så där helt fanatisk Sherlockianskt intresserad. Så att jag fullständigt pratade sönder de vänner jag tidigare hade haft.
Och de har du inte kvar.
Nej, och det var ju då som jag upptäckte, då gick jag ju på gymnasiet, då upptäckte jag ju att det enda sättet att få mina vänner liksom att lyssna på mig när jag pratade om Sherlock Holmes, det var skolbussen. Då hade jag 27 minuter på mig när bänkgrannen där, sätesgrannen, inte kunde komma undan. Men nej, jag vet inte hur jag ska fira. Jo, men jag kan ju fira, herregud, nu vet jag hur jag ska fira. From Holmes to Sherlock kommer ut på engelska nästa år.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
Hammerska rucklet.
Det får du nästan förklara, tror jag.
Ja, men det skulle jag gärna vilja veta mer om. Eller Hammerska rucklen, kanske. Där Hallwylska palatset ligger idag, mittemot Berns och Berzeliuspark. Så fram tills det byggdes på 1890-talet så hade det kvarteret varit ett kvarter med bara massa träkåkar. Där fanns en massa konstiga saker i dem. Det fanns en äkta tysk loppcirkus. Alltså äkta loppor som drog små vagnar och så vidare. Det var en tysk som hade det. Och där fanns så här skäggiga damen. Sen var det även som så att där Skansen nu ligger, där fanns ju liksom en massa vilda djur i burar på sommaren. Men på vintern så tog man in dem i stan och satte dem i de här hammerska rucklen. Så där fanns tigrar och elefanter. Det måste ha varit otroligt märkligt att gå förbi och liksom höra elefant tjuta där inne, eller tuta där inne. Och jag har försökt hitta så mycket fakta jag har kunnat om hammerska rucklen. Man hittar lite små ledtrådar här och där, men det skulle jag vilja veta mer om.
Ja. Då ser vi till att göra det möjligt. Allt vill att veta om hammerska rucklen. Mattias Boström, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
Tack för att jag fick komma.
Det var Mattias Boström om Sherlock Holmes. Det som fascinerar mig med den här karaktären är att han levt vidare i 130 år och verkar mer vital än någonsin. Dessutom verkar Sherlock Holmes vara något av ursprunget till den fandom som vi idag ser kring olika filmer och serier, allt från Star Wars till Harry Potter. Jag vill också verkligen rekommendera Mattias bok från Holmes till Sherlock som tar upp mycket mer än vi fick plats med i den här podden. Du hittar den i boklådorna eller på nätet. Nu efter texterna. Allt du vill att veta gjordes av Fritte Fritsson, programledare, Ida Wahlström, producent och Gustav Wolf, klippare. Vi finns i de så kallade sociala medierna som till exempel Facebook och Instagram. Mig hittar du också på Twitter och Instagram som snabbla Fritte Fritsson med både Z och S. På återhörande.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.